Guds frid. Nu har klockan blivit 4. Vi ska fortsätta sammankomsterna med att sjunga psalm 217. Herre, samla oss nu alla. Psalm 217, och efter det predikar Per Svenfeldt.
Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Den här helgen är ju snart i ända, och vi går och var och en till våra dagliga sysslor. Och jag tänkte om vi skulle förenas i en kort bön med psalmistens ord. Den här bönen så gäller oss alla, var och en, men också som församling. Vi ber. Ditt verk är stort, men jag är svag och lätt till jorden böjes. Mig arma i din tjänst, dock tag, om så din kraft upphöjes. Mig ödmjukhet och kärlek giv och trohet in till döden. Och låt mig gå med bud om liv bland smärtorna och nöden. Till evig tid jag hör dig till och vill dig mer begära. Så tag mig, led mig som du vill, blott alltid till din ära. Amen. Det kom i mina tankar om vi skulle stanna inför en text från Uppenbarelsebokens första kapitel från vers 9 till och med vers 18 som kan läsa i vår frälsares Jesu namn. Jag, Johannes, er broder, delaktig med er i berövelsen och riket och tålamodet i Jesus Kristus, var på den ö som heter Patmos för Guds ords och Jesu Kristi vittnesbörds skull. Jag var i anden på Herrens dag och fick höra bakom mig en stark röst som av en basun, som sade: vad du ser, skriv upp det i en bok och sänd henne till de 7 församlingarna. Till Efesus, till Smyrna, till Pergamos, till Theotira, till Sardes och till Philadelphia och till Laodicea. Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och då jag vände mig om såg jag 7 gyllene ljusa stakar. Och mitt bland de 7 ljusa stakarna en som var lik en människoson, klädd i fotsid dräkt, omgjordad vid bröstet med ett gyllene bälte. Och hans huvud och hår vore vita såsom vit ull, såsom snö, och hans ögon vore såsom en eldslåga. Och hans fötter liknade glödande malm, så som hade den blivit glödgad i en ugn. Och hans röst var så som en röst av mycket vatten. Och han hade i sin högra hand 7 kärnor, och från hans mun utgick ett skarpt, tveeggat svärd. Och hans utseende var så som då solen lyser i sin kraft. Och då jag såg honom följde liksom död till hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: frukta icke, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag är levande i evigheters evighet. Amen. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Amen. Johannes var en av de 3 lärjungar som hade fått se Jesus på förklaringsberget. Han tog upp sina tre närmaste lärjungar upp på ett berg, och en av evangelisterna skriver att de gick upp för att be. Och efter detta så började färden mot Jerusalem, där han skulle lida och dö. Och det talas om där, evangelisterna skriver om där, att han förvandlades inför dem, och hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder var vita som snö. Och så säger de också att där såg de också 2 män tillsammans med honom, Mose och Elia. Och de talade om hans bortgång, det som snart skulle ske efter de kom ner från förklaringsberget. Och då hörde också en röst ifrån himmelen. Denne är min älskade son. Hör honom. Hör honom. Lärjungarna fick erfara Jesu lidande, död och uppståndelse. Och de fick också erfara den helige andes utgjutande. Och de fick också se hur evangeliet, Kristi evangelium, hade framgång. På den första pingstdagen, när lärjungarna predikade, så står det att 3000 kom till tro. Jag tror inte vi här kan förstå vilken stor upplevelse det var för dessa lärjungar när 3000 av judarna kom till tro. Alltså evangeliepredikan skulle ju börja i Jerusalem. Och det var helt enligt Jesu befallning. Men de hade också fått erfara evangelieframgång i Judeen, i Samarien. Det kan vi läsa om i apostlagärningarna. Men det skulle fortsätta ända ut i hedna världen. Och när vi tänker på att detta, som Jesus säger, evangelium om riket ska predikas för alla folk till ett vittnesbörd. Sen kommer änden. Det säger han i Matteus evangeliets 24 kapitel. Och tänk vilken stor nåd vi har fått. Vi har fått, du och jag har fått leva på en sån tid när Kristi evangelium, alltså evangelium om Guds rike, har nått våra länder. Det här är inte din och min förtjänst. För våra fäder predikades detta evangelium. Gud i sin stora nåd och barmhärtighet förändrade och böjde deras hjärtan så att de såg vart de var på väg. Den tiden så kände nog alla människor, också icke-troende människor, till Guds ord och hade vördnad för Guds ord. Och när det levande Guds ordet blev predikat för dem, så var de mogna att ta emot det, att få nåd till bättring och tro. Men när vi läser evangelierna och i synnerhet apostlarnas skrifter och apostlagärningarna, så märker vi att det var ändå inte så lätt att vara evangeliebudbärare. Det skulle gå ut över hela världen. Men hur var det i Jerusalem? Ganska snart så kom det förföljelse. Och märkligt, förföljelsen kom från fariseerna och de skriftlärda. Alltså från de yppersta av judarna. Och ganska snabbt så fick den första martyren under Nya testamentets morgon ge sitt liv. Stefanus så talade ju med dem som var i synagogan, och han blev falskt anklagad och blev sen en martyr. Men det var inte någon skada för honom. När han där under stenregnet ber, så ber han ungefär samma bön som Jesus. Att tillräkna inte dem denna synd. Men förförelser och villfarelsens ande skulle fortsätta också efter apostlarna. När Den kristna församlingens behövde ju förstås uppmuntran och varningar, men framförallt att se fram emot slutmålet. Och när vi ser på denna text så sände ju Herren Jesus Kristus hälsningar till alla Guds barn, och i synnerhet till dem som då levde, men det hade sparats därifrån. Ja, han säger så här: Johannes till de 7 församlingarna som är i Asien, nåd vare med eder och frid från den som är och som var och som kommer, och från de 7 andarna som är inför hans tron. Och så kommer någonting mycket viktigt. Och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde bland de döda och fursten över konungarna på jorden, honom som älskar oss, som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt Gud och sin fader, honom var i ära och makt i evigheters evighet. I gamla förbundet så fanns det endast en stam som kunde bli präster. I nya förbundets tid så är alla präster. Det allmänna prästerskapet. Alla har inte samma uppgift. Men att bära fram Kristi evangelium är det största som kan hända här på denna jord. Och när vi tänker på väckelsens tider så var det många kvinnor som gick och talade i olika gårdar. Och människorna gjorde bättring. De var i Herrens tjänst. Men när det gäller det offentliga predikoämbetet så vet vi att också Nya testamentet talar om att det här är ett utvalt ämbete som endast är förbehållna män. Och det är församlingen som väljer vem som ska vara i detta ämbete. Men det här är också mycket viktigt. Detta ämbete innebär inte att man är över andra människor, alltså över medlemmarna, ty in Herrens tjänare är en församlingstjänare. Och vem är större, dem som sitter till bords eller den som betjänar? Och då är det också Johannes skriver här i början: jag eder broder, alltså de kristnas broder. Jag delar med er bedrövelse i världen, och han är delaktig med dem i Guds rike. Är han broder? Och är man broder så är man på samma nivå som den som man talar till. Och att detta skulle få vara viktigt i vår tid. Ty när vi ser på kyrkohistorien så märker vi att det nog har funnits sådana som har fått av Gud stora gåvor. Luther på sin tid. Och före honom och också efter honom. Men mycket viktigt är det att Guds folk, kära bröder och systrar, att vi inte fastnar i personerna för gåvans skull. När vi tänker på församlingen i Korint, så sa ju en del att jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos eller jag håller mig till Kevas. Vad säger Paulus? Är då Kristus delad? Är Kristus delad? Gud har gett de olika gåvorna, och på en sekund kan han ta bort dessa gåvor. Därför, om Gud ger gåvor, så ska gåvobäraren inte få tack, utan det är Gud som ska att ta all tack och ära. Vi är alla kärl i hans rike som ska bära fram. Därför är det också så viktigt, den bön som jag bad ifrån er psalmbok här. Att det här gäller inte endast det som står här, utan vi är alla satta till uppgifter i Guds rike. Men Johannes, vi förstår i den nionde versen här att Johannes var liksom, ville vara en del av den kristna gemenskapen i alla livets skeden. Alltså Johannes är också vår broder, din och min broder, när det gäller den kristna gemenskapen. Och nu var han på ön Patmos för Guds ords skull och för Jesu vittnesbörds skull. Det var ganska mycket motgångar som de fick bära de första 300 åren. Eller de första 250 åren. När vi läser kyrkohistorien så märker vi att ganska snart så kom det förföljelser också över de hedna kristna. Inte endast över judakristna. De fick uppleva det först i Jerusalem. Men sen kom det också på hedna kristna. Och det märker vi tydligt i apostlarnas brev. Och i synnerhet under kejsar Neros tid så var det en grym tid för de kristna. Och jag har många gånger undrat när man läser Romarbrevets 13 kapitel, där aposteln Paulus skriver att all överhet är tillsatt av Gud. Under kejsar Neros tid så spriddes de kristna också från Rom. Men alltid är inte en förföljelse en förbannelse. En förföljelse kan också bli till välsignelse. Det har hänt tidigare. Och i synnerhet på 900-1000-talet, som jag ska gå in på nu. Då kom det en stor förföljelse över en väckelserörelse där, precis som det var mot hedakristna. Och det spreddes till olika ställen. Men som kristna, som Guds barn, så har man någonting som är mycket kärare, mycket viktigare än som hör detta livet till. När de kom till en ny plats så bekände de sin tro, både i ord och i handling. Både i ord och med sina liv. Då såg människorna också ordets frukt som bars av dessa. Och förföljelsen hade då också stora positiva saker för evangeliets utbredning. Men när vi ser i de här följande verserna så säger han: jag kommer i ande hänryckning på Herrens dag. Och Herrens dag var ju då en söndag. Och den närmaste församlingen till ön Patmos han var, så var ju säkert den efesiska församlingen. Och där hade aposteln Johannes varit mycket. Och jag har tänkt mig när man läser just det första kapitlet. Johannes satt där ensam och tänkte: nu samlas mina bröder och systrar till gudstjänst där i Efesus. Och här sitter jag. Och han var nu gammal. Och han fick inte vara med. Men i himlen visste man var denna Johannes fanns. Och så är det för oss alla. I himlen vet alla vad vi var och en är. Och det står att han hör din stark röst. Och han hörde, som vi märker här i följande vers, vad han skulle göra. Han skulle inte ha det här som han nu skulle höra behålla för sig själva, utan han ska skriva det, och först till de 7 församlingarna. Det här har sparats ända till vår tid. Jag tror fullt och fast att det är Guds vilja att detta skulle sparas ända till världens sista tid. 7, talet 7, är fullkomlighetens tecken i Bibeln. Och därför är dessa 7 församlingar med. Det fanns också andra församlingar då, men det här alla fanns i mindre Asien, alltså i nuvarande Turkiet. Och här i 12:e versen så säger han, han såg 7 ljusa stakar, alltså skilda från varandra. Zakaria skriver, om jag kommer ihåg fel, att han såg en ljusa stake med 7 lampor. Och alla lampor fick olja från samma källa. Ingen av dem var, alla lyste, men oljan från samma källa. Och så är det också när det gäller dessa 7. Alla fick olja från samma källa. Och ljuset, alltså ljusa staken, är församlingen. Och församlingens uppgift. Och kära bröder och systrar, det här gäller inte endast församlingen som helhet, utan alla församlingens medlemmar. Församlingens, alltså ljusa stakens uppgift, är att lysa. Och ljuset är Kristus. Och att vaka över Guds ords ljus i världen. När vi lever i en tid när Guds ords ljus liksom förmörkas för människorna. Guds ord ändras inte, fast människorna ville ändra det. Det är fast. Ty himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Och också vår uppgift på den plats där vi är, att hålla fram Guds ords oföränderlighet. Människorna kan säga vad som helst. Människorna får tro vad som helst. Men Guds ord är fast i tid och evighet. Och då står det här i 13:e versen att mitt ibland ljusa stakarna så går frälsaren mitt ibland. Det här gäller då, men det här gäller också nu i vår tid. Men samtidigt är han i varje Guds barn. I Matteus evangeliens 18:e kapitel i slutet, jag minns inte versen, så står det ungefär så här. Där 2 eller 3 kommer tillsammans i mitt namn, där är jag med och mitt ibland. Han säger inte att han ska komma, utan han är med och mitt ibland. Och Johannes såg honom här i det 13:e versen i en himmelsk klädnad. Och han beskriver vad han såg. Då såg han inte mera det som profeten Jesaja såg i det 53:e kapitlet. En lidande, inslagen man. Utan nu såg han frälsaren i himmelsk klädnad. Och han hade segrat. Och segerlönen var den. Han hade burit våra synder. Gjort oss till präster åt Gud och sin fader. Alltså vi har fått bli Guds barn. Det här var Kristi segerlön. Och det märker vi också hos många profeter. Och det här gäller också idag. Och därför är det så viktigt också i vår tid. Och det här gäller också kära ungdomar. Ni är Kristi sändebud i denna värld. Vet ni vad det betyder? Att vara Kristi sändebud i den här världen som vi lever i idag. Det är ingen lätt sak och har aldrig varit lätt. Men den största uppgiften som en människa kan äga på denna jord är att vara sändebud åt den som har skapat både himmel och jord. Och som har älskat er så otroligt högt att han utgav sig själv. Utgav sig i lidande död för din och min skull. Och han såg också här 7 kärnor. När det talas här om kärnor så finns det också på många andra ställen. Bland annat i Gamla testamentet. Men det är en bild av ordets tjänare. Och det som är satta i ordets tjänst, alltså offentligt. Alla är vi ju satt i ordets tjänst, men alla är inte satta som offentliga ordets förkunnare. Och han ser honom också att han har ett svärd, ett skarpt svärd som utgår från hans mun. Och till alla församlingar. Det är dessa. Och jag tror jag säger inte för mycket. Det här gäller alla församlingar. Alla kristna församlingar här i denna värld. Det gäller också alla enskilda kristna här i tiden. Jag känner dina gärningar. Det här budskapet kom till alla. Jag känner dina gärningar. Han vet dina och mina tankar. Och den andra uppgiften. Den som har öra. Han hör. Jag har själv upplevt. När man har kommit för att lyssna till Guds ord. Så har man inte liksom bett om att Herren ska öppna ens öron. Så att ordet skulle få gå ner i hjärtat. Därför är det så viktigt, alltid när vi handskas med Guds ord, om vi läser det hemma eller om vi kommer till den kristna gemenskapen och lyssnar till Guds ord, att vi har personligen, och jag vill säga personligen, den bön. Herre, öppna mina öron, öppna mitt hjärta för ditt ord. En sak som är också viktigt i dessa sammanhang. Ingen av oss kan höra för en annan. Lika litet som du eller jag kan äta för någon annan. Så kan vi heller inte höra för någon annan. Men vad kan vi göra? Vi kan be för varandra att Gud ska öppna deras öron, deras hjärtan för det levande ordet. Och när vi ser på de 7 breven så är det på många sätt omskakande. Det finns i Uppenbarelsebokens 2 och 3 kapitel. Det är klara och tydliga varningar. Och där finns tröst. Och 5 av dem som fick verkligt uppmaning till bättring. Men vi ska märka Jesus gick ännu mitt ibland dessa 7. Också fast de fick bättringens uppmaning. Eller dessa 5 fast de fick bättringens uppmaning. Och deras förkunnare var ännu kärnor i hans högra hand. Tänk vilket tålamod han har. Och när vi ser på det som är skrivet i de här 2 kapitlerna så skulle det ha varit otroligt viktigt när man tänker på hela kyrkohistoriens tid från apostlarnas tid till vår tid att Guds folk skulle ha tagit vara på Herrens ord. Då skulle det inte se ut som det ser ut i vår tid idag och inte tidigare heller. Herrens ord är en spegel för församlingen men också för varje enskild. Nå, vad såg han då? När vi ser på det här, den första församlingen, den efesiska församlingen, så berömmer han den efesiska församlingen mycket. Vi har inte tid att gå så mycket igenom det här, men jag skulle vilja visa hur allt förändras snabbt. När vi tänker på vilken tid det här var. Johannes, som var den yngsta av Jesu lärjungar, han var ännu i livet. Den första generationens kristna var de största redan borta. De hade fått gå in i Herrens vila. Den andra generationens kristna var det nu som var de äldre. Och säkert också tredje generationen. Och vi märker hur snabbt allting hade förändrats från apostlarnas tid. Till den efesiska församlingen så står det: jag känner dina gärningar, ditt arbete, ditt tålamod och att du kan pröva de onda och ha prövat dem som säger sig vara apostlar och icke är det och funnit dem vara lögnare. Och du har tålamod och har och du har tålamod och har fördragit för mitt namns skull och icke förtröttats. Det här är ju ett mycket fint betyg. Men jag har detta emot dig, att du har övergivit din första kärlek. Övergivit din första kärlek. När vi ser på vår värld idag så märker vi att det är mycket som kallas för kärlek. Kärlekens namn, alltså kärlek som ord, lyfts fram på många olika sätt. Gud har gett nog kärlek till olika uppgifter. Om vi tänker på kärleken mellan barn och föräldrar, det är en Guds gåva. Kärleken mellan man och kvinna, också en Guds gåva. Kärleken till samhället, det är också en Guds gåva till vårt land. Men allt detta ger ingen frälsning. Det är endast för detta livet. Endast för det här livet. Den verkliga kärleken, så säger Johannes, är detta. Att så Gud har älskat oss så högt så att han sände sin egen son. Och på grekiska så kallas den här eviga kärleken för agape. Det är den kärleken som är från evighet till evighet. Den här kärleken så kan ingen människa i sig själv skapa i sitt inre. Inte fast hur vi försöker. Utan det är en frukt av evangeliet. Precis som Paulus säger i Galaterbrevets 50 kapitel. Som vi också hörde genom Per-Oli. Det är en frukt. Det är en andens frukt. Den helige andens frukt. Och om det är den helige andens frukt, så vet vi alla, när kärleken har liksom förkolnat, som det står här. Men jag har detta emot dig, att du har övergivit din första kärlek. Kärleken betyder också mycket i det kristna livet. När vi tänker på aposteln Petrus, han som var liksom lärjungarnas talesman. Där på Genesarets sjöstrand så frågar Jesus av honom: älskar du mig? Han fick frågan tre gånger. Sista gången så kunde Petrus inte säga: ja, jag älskar dig mer än andra. Utan han säger så här: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och sen, genom denna kärlek, Petrus älskade sin herre och sin mästare. Ty han visste att han som hade förnekat hade fått bli ett Guds barn, en Jesu lärjunge. Och hans kärlek var så stor, så han älskade honom av hjärtat. Det här var den helige andes gåva till honom. Och då får han också uppgiften uppgiften i Guds rike. Föd mina får. Vårda mina lam. Kära bröder och systrar. Utan kärlek till Herren Jesus Kristus så kan vi nog verka, men det kan gå så otroligt fel. Det allra viktigaste när det gäller verksamheten i den kristna gemenskapen och också utåt är denna, att kärleken bevaras till Herren Jesus Kristus. Och finns inte denna kärleken så kanske det mycket går fel. Och därför är det så viktigt att allt detta får ha på rätt plats. Sen finns det budskapet till Pergamos. Där är det någonting som är mycket märkligt. Han säger så här: jag känner dina gärningar och jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Det här sägs endast i denna Pergamos församling. Det här betyder otroligt mycket. Och ger vi Gud att vi någon gång skulle kunna gå igenom bara Pergamos församling och dess, den plats där de bor. För det har stor betydelse i den tid vi nu lever. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Det här kan ni tänka på, kära ungdomar. Det kommer mycket nära er. Det kommer mycket nära mig och oss alla. Men vi ska inte gå igenom det närmare. Men jag har något lite emot dig, att du har dem som håller sig till Balams lära, vilken lärde Balak att söka bringa Israels barn på fall, och att de skulle äta avguda offer och öva körlevnad. Så har du också Nikolaiternas lära. Tänk att det här kom in andra, tredje generationens kristna i Nya testamentets morgon. Och han säger här: bättra dig, annars kommer jag snart till dig och skall strida mot dem med min munsvärd. Här är det en annan liksom religiös lära som liksom har trängt in i Pergamos församling. Inte till alla, men till en del. Och sen när vi ser på Thyatira så säger han också här: jag känner dina gärningar, din kärlek, din tro och din tjänst och ditt tålamod. Och dina gärningar, de sista flesta än de första. Men jag har det emot dig, att du har fördrag med kvinnan Jezebel, som säger sig vara profetissa och för mina tjänare att öva körlevnad och äta avguda offer. Här skulle det vara mycket att nämna vad detta verkligen betyder. Men det här var också en falsk religiös riktning kanske, som använde också Jesu namn. Den fjärde som det talas om här, Sardes, skriv till församlingens ängel: jag känner dina gärningar, du har namnet om dig att du lever, du är död. Här nämns ingenting om att de ska ha fallit i olika villolärare. Men de hade namnet om sig att de lever och är död. Varför hade de dött? Ännu gick Jesus mitt ibland dem. Deras kärna var ännu i Herrens högra hand. Här märker vi hans stora nåd och förbarmande. De fick ännu vara på den plats där de hade satt. Men då står det här senare: men du har några få namn i Sardes som icke har besmittat sina kläder, och de skola vandra med mig i vita kläder medan de är värdiga. Då kommer frågan. Nå, visste då inte de andra var reningskällan finns? Alla är vi syndare. Det finns ingen enda som inte har fallit i synd. Reningskällan är satt mitt i församlingen. I varje hem där det finns två kristna, där finns det en reningskälla. Visste de inte var reningskällan finns? Kära bröder och systrar, här kan det komma också vårt eget högmod emot. Vi vill inte bekänna att vi är syndare. Men Gud giver de ödmjuka sin nåd. Och det står här så tydligt. Du har några bland dig som inte har besmittat sina kläder. De har också syndare. Absolut var de syndare. Men de hade tagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Den femte. Laodicea. De får liksom den hårdaste domen. De hade. Jag känner dina gärningar. Att du varken är kall eller varm. Oavsett du vore kall eller varm. Han ger dem också råd. Vad de ska göra. Det här är ett råd som gäller oss alla. Jag råder dig att av mig köpa guld luttrat i eld. På detta att du må bli rik. Och vita kläder att du må kläda dig. Vad är vår rikedom? Vad är din och min rikedom? Är det något annat än det som Kristus har gjort för oss? Kristi försoningsgärning är vår rikedom. Och genom denna rikedom, Kristi försoningsgärning, så får vi äga hörbart, får vi ta emot de vita kläderna. Alltså förlåtelsen i Jesu namn och Jesu blod. Men då fanns det också två andra församlingar. Det sägs till Smyrna. Jag känner dina gärningar, din bedrövelse, din fattigdom, fastän du är rik, och den försmädelse du lider av den som säger vara judar och icke är det, utan en satans synagoga. När man läser det som sägs till Smyrna, så är det precis det som går i uppfyllelse, det som Jesus börjar med i sin bergspredikan. Saliga är de anden fattiga. Saliga är de bedrövade. Saliga är de saktmodiga. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Så var det för Smyrnas församling. Och det sägs åt dem. Var trogen inte döden, så ska jag ge dig livets krona. Kära och bror och syster, finns det någon bättre plats? Inte det alltid så lätt att vara fattig. Men vi är fattiga i oss själva. Och som vi hör här, det är rika. Inte egen rikedom, utan de har fått rikedomen som är mycket bättre än all denna världens rikedom. Och när det finns den sista församlingen, Philadelphia. Och till Philadelphia säger det. Detta säger den helige, den sannskyldige, den som har Davids nyckel, den som upplåter och ingen tillsluter, och som tillsluter och ingen upplåter. Han sa det ju här tidigare. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Men dess nycklarna också till den gemenskap som vi äger i Guds ord. Och Philadelphia, ni vet väl alla vad Philadelphia betyder. Philadelphia betyder broders kärlek. Alltså brödrakärlekens församling. De hade inte mycket att berömma sig över. Men det sägs så här till dem. Du har hållit mitt ord och icke förnekat mitt namn. Mänskligt sett så är det här ganska lite. Du har hållit mitt ord och inte förnekat mitt namn. Det står inte om deras stora och mäktiga gärningar. Men du har hållit mitt ord och icke förnekat mitt namn. Och vet ni vad detta betyder? Lite senare här så säger han. Medan du har bevarat mitt tålamodsord så ska jag bevara dig från den frestelsestund som ska komma i hela världen för att fresta dem som bor på jorden. Han säger inte att jag ska ta bort er. Nej. Men jag ska bevara dem när denna frestelsestund kommer över hela jorden. Tänk vilken lycklig skara som är i dens hands som har skapat både himmel och jord. Som äger en sån trygghet som vi inte ens kan ana. Och så säger han till sist, se jag kommer snart, behåll det du har så att ingen tar din krona. När vi ser på dessa 7 församlingar så är det otroligt viktigt att vi står fast vid Herrens ord. 5 av dem hade gått vilse, men de var kvar ännu i Herrens tjänst. De var ännu kärnor i hans hand. De hade ännu uppgift. Och jag tror fullt och fast att när detta brev kom till dem så blev det väckelse i församlingarna. Men när vi ser på kartan idag så märker vi att där på dessa platser idag så finns inte mera eller mycket lite kvar av den kristna tron. Det har kommit en annan religiös riktning helt och hållet. Här i slutet så märker vi hur tröstens ord är viktiga också för Johannes. När han såg honom så föll han ned såsom död på marken. Det står att Jesus lade sin hand på Johannes och säger, var inte rädd. Ibland kanske vi kommer till sådana tillfällen så att också rädsla griper an vårt hjärta. Kanske vi tänker på framtiden eller den tid som vi är. Men kära vänner, kära kristna församling, vi har idag samma frälsare. Vi har idag verkligen samma frälsare. Både i motgång och i medgång. Både i nöd och i svårigheter. Och i synnerhet i vår sista stund. Kommer samma frälsare att sätta sin hand på dig och mig, sin högra hand. Var inte rädd. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och när vi får äga någonting så stort, vad kan vi göra? Ingenting annat än säga, tack Gud för allt du har gjort för mig. Tack för Jesus Kristus och hans försoningsgärning. Och genom Jesu försoningsgärning, när vi tar detta emot i tro, så är vi Guds barn. Och himlen är vårt mål. Det behöver vi inte tvila på. Ty ordet och löftet visar att så är det verkligen. Men vi har en tid att vandra där tvivel hinner upp oss. där också synder påverkar oss, hinner upp oss, får oss ibland på fall. Och som vi hörde här tidigare, vi syndar dagligen i tankar, ord och gärningar. Därför, kära bror och syster, tro också nu idag att synderna är förlåtna i Jesu namn och Jesu blod. Tror du detta, så äger du det också. Vi ger vår Gud och Fader all tack, pris och ära. I Jesu namn. Amen.
Vi sjunger Sionsånger 131. Sionsånger 131, och efter det så predikar Per-Ole Julfors.